I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Första avsnittet efter semesteruppehållet så måste vi harkla igång oss. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag, antar jag, Patrik Sellman. Hej Patrik.
Ja, det är jag som sitter här fortfarande.
Du är kvar, vad skönt.
Ja, jag är kvar. Jag kommer,
du har inte lämnat din position sen i juni.
Jo då, det kan jag lova att jag har gjort. Oj, oj, oj.
Vad har hänt?
Nej, men alltså jag har ju kört på, vet du, med alla kurser och sånt där och pumpen gick sönder en gång till.
Nej.
Jo. Efter 5-6 veckor så gjorde den det. Men det ska jag ge då? Det måste jag säga att jag får ge en eloge till Grundfos. De gör ju världens bästa pumpar, va? Rolls Royce. Ja, det var inte meningen, men de gör väldigt bra pumpar. Det var inte egentligen det jag skulle säga, men de är rostfria rätt igenom och jag köper trefaspumpar och så av dem. Pumpar kan jag ju säga nu eftersom jag får köpa och de går sönder.
Det är väl det där att man måste köpa så många för att de bara går sönder.
Ja, exakt, och de är världens bästa. Nej, men det är troligtvis så att det var skador efter den första pumpen som brände ihop helt då. Mm. Men de har varit så otroligt, alltså ingen snack med garantier. Han sa det, de har så lite garantier på de här så att det är bara om det är helt uppenbart något annat. Oskar, då gäller ju försäkringen, eller det har kommit sten i för dåligt rensade nyborrade brunnshål och sånt där då.
Okay.
Så det var liksom aldrig något, utan det var bara direkt inte något tjafs överhuvudtaget. Och hur mycket generös hjälp att diskutera vad det kan vara och sånt där. Får vi se, nu sitter en sån riktig som jag hade från början i, så nu är det väldigt bra vatten igen här.
Ja, vad härligt, skönt.
Sen gick frysen sönder.
Nej.
Jo.
Hann du märka det då, eller blev allt förstört?
Nej, jag hann märka det.
Skönt.
Så att vi gjorde riktig frysrensning, mycket gick. Den andra frysen var ju full.
Ja.
Ja, vi fick lite grann av det som var värdefullast då. Men sen gjorde vi väldigt mycket hundmat. Tog, du vet, kött som, ja, det har varit ett tag där. Och ja, men du vet hur det blir. Allt går in
i det
delta köttet. Och då gör vi så att då kokar vi ju det, vet du, i storgrytan. Kokar ihop det. Och ja, det är ju nedskuret i mindre bitar då. Och sen så konserverar vi det i tryckkokaren.
Snyggt.
Så har vi det som hundmatsburkar sen då.
Har ni frysrensning så att ni äter upp allt i frysen ibland? Antar
nej,
ni då eftersom...
Nej, nej. Är det någonting vi kan bli bättre på så är det faktiskt då att hantera frysarna där, va?
För det där tycker jag, det är liksom... Det finaste jag vet, alltså familjer som är så här, nu ska vi äta upp allt vi har i frysen, så äter de allt de har i frysen, oavsett vad det är, för att sen fylla på med nytt. Det är otroligt. Fattar du vilken som är uppstyrda supermänniskor?
Ja. Men du är å andra sidan väldigt flexibel och spontan, Kalle.
Exakt, jag har mycket annat. Men just det här kan jag fan inte göra, alltså. Det ligger gamla hjortron och vildsvinsklövar. bit bäverlår som ligger längst ner i frysen. Det är några år nu.
Ja, det är därför det är så bra. Vi är olika, vet du. Vi är, det är pros and cons på hela högen.
Ja, så är det.
Så, så är det. Så är det.
Men du, det är ju som skördetider nu för oss småbrukare. Hur har din odling gått?
Alltså det har varit en väldigt märklig sommar. Först var det ju... Först lurades de ju igång bin och allting här i april.
Ja.
Och sen fick vi ju det snorkallt. Jag tappade flera samhällen här. Till de nordiska bina drog igång yngelrum som gjorde att de inte klarade de här. Jag tror det var ett par veckor med några minusgrader alltså. Ner till -5.
Oj.
Så det var en jättekall sen vår här. Och det var, ledde jag med någonting när det gällde plantorna. På tal om hur det har gått. Ja, men kolplantorna stannade ju upp. Vi vet, vi såg ju dem 15 april och så ska de ut 15 maj. Och 15 maj, ja men då var de ju fortfarande 3-4 centimeter.
Mm.
Så att jag brukar ju ha så här stora. Så jag hade behövt använda mig av det här med fiberduk i växthus eller växthus i växthus eller något.
Just det.
Men, ja, precis. Det var till och med så att jag har ju inte varit med om det så hårt förut. Så att jag sådde en ny omgång då.
Mm.
Alltså i mitten på maj då, en månad sent. Men det visade sig sen att allt kom igång då med kol och sånt. Så att det var inga bekymmer.
Alltså de små plantorna kom igång så småningom?
Jajamensan.
Ja, vad skönt.
Jag gjorde det. Så nu har jag ett jättefint... Kåland också här då. Men ligger en månad efter ungefär då. Så, men det har gått jättebra skulle jag nog säga med det mesta faktiskt.
Vad kul!
Ja.
Alltså för jag tycker att det där är så svårt med odling. Man måste liksom förlika sig med att allt, men det man har som olika år.
Ja, alltså, morötterna har inte gått bra förresten.
Nej.
Men de kan gå bra fortfarande, det är ju långt kvar på säsongen.
Man vet aldrig.
Nej, man vet aldrig. Man vet
alltså var det
aldrig.
För att du brände dem med din ogräsbrännare eller?
Ja, det gjorde jag. Jag fick om dem ganska sent. Jag brände dem ogräsbrännaren. Jag måste bli bättre på det där. Det är en väldigt attraktiv lösning, men man måste ju vara noga, vet du.
Ja.
Ja.
Ja,
men, och sen när jag sådde om en rad då, så... Nej, men då har ju det varit lite lägre där när det har varit plantor runt omkring. Så alla har ju sprungit där, även hundar och sånt. Så att det kommer upp morötter där, men det är väl... Vi får se hur greniga de blir.
Ja. Och spännande. Ja, men för jag tänker på det där liksom att det vissa år så lyckas man med liksom pumpor. Vissa år lyckas man med gurkor. Jag tycker det känns som att det aldrig är något år man lyckas med allt.
Nej, men i år är det nog ett ganska bra år, trots torkan där. Jag såg ju aldrig färdigt egentligen av vädret. Sen blev det ju torka och jättevarmt i några veckor och sen nu har det regnat hela sommaren. Men det här blir ju det att det blir ett väldigt bra kolår i år skulle jag säga. Kol och sallad och sånt då.
Mm, kul.
Jag tycker även squashen har gått väldigt fint och även majsen.
Ja.
Gurkorna börjar bli lite... Ja, de börjar ljusna i bladen och sådär nu. De är väl urvattnade.
Ja.
Nej, men ja, vi får se hur det går med dem. Vi har fått mycket fin gurka fram till nu i alla fall då.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, jag gurka har gått jättebra för mig också. Det var tidigt som fan. Men jag har haft lite problem. Jag hade problem i våras med mina tomatplanter som blev köldskadade där när de precis hade kommit upp. För att ett fönster blåste upp i min plantuppdragning. Och de hämtade sig sen. De kom liksom igång och har växt fint och sådär. Men det är som att det är ganska mycket missbildade tomater. Och jag tänker att det måste hänga ihop. Det är mycket sådär pistillröta och... ja, men bara att de liksom vissa ser konstiga ut och är konstigt små eller konstigt skeva eller ja, så det har liksom inte riktigt, jag får jättemycket tomat ändå såklart, för jag har ju så många planter, men det är ändå tydligt sådär att de har de där, de sätter sina spår, det är som med människor. Att det som man är med om när man är barn, det sätter spår när man blir vuxen. Så.
Ja, precis. Så är det. Jo, men det är klart det. Ja, herre då. Du, jag ska bara säga så, Kalle. Jag hade ju tänkt så här. Nu, när vi börjar om här. Vi har ju aldrig haft sån här semester förut. Efter det första på 2 år. Det har varit väldigt skönt förresten, ska jag säga. Och liksom få släppa det här med... Det blir så mycket beredskap hela tiden.
Ja.
Jag har verkligen fått skönt att få vila från det lite. Men jag hade ju tänkt börja väldigt dramatiskt när vi började nu. För det är ju så mycket som händer i världen, vet du. Så jag hade tänkt liksom så här. 25 kilo torrvaror per person och månad.
Ja.
Skyll inte på något.
Ja.
Liten lägenhet. Höjer priset om alla andra säger, du vet, jag har hört så mycket ursäkter för att inte ordna ordentligt med mat nu till sina barn, va? Så det är helt otroligt. Det är så mycket på gång alltså, så det är ju helt otroligt. Det bara eskalerar. Nu håller det ju på med Vitryssland, Polen, Lettland och Litauen.
Mm.
Kör fram trupper runt gränserna där, va? Det här... Det är jätteoroväckande, ska jag säga. Va?
Ja, men då i Västafrika är det också liksom...
Ja.
Superspännande, eller ja, obespännande.
Kalle, du sitter lite och tittar på en fotbollsmatch nu. Då.
Ja, jag vet. Jag ångrar mig.
Ja, och gör det. Ja, men det är ju... Man kan... Nej, men jag kallar det i och för sig. Jag måste väl säga så att det är ju ett sätt att förhålla sig till det här ändå som... gör att man inte... Är det en väldigt orolig tid alltså, och då kan man ju faktiskt värja sig genom att tänka att man får leva i en spännande tid helt enkelt.
Ja, ja.
Men det är otroligt många människor som kommer att fara illa, va? Och det är ju inte minst på matområdet då. Det verkar som de börjar involvera mat i krigföringen helt enkelt nu, va?
Mm.
Vi får, det kommer om inte annat bli väldigt mycket dyrare med mat nu. Ännu dyrare alltså.
Ja.
Jag undrar om man kan, jag är ju inte en sån där som bevakar priset hela tiden. Men jag blir ju väldigt förvånad alltså ändå. När jag ser prisuppgångar och sånt där. Det är ungefär som att vi har blivit av med en tredjedel av lönen alltså.
Ja.
Pang.
Alltså, det är mycket påverkan på priserna liksom. Jag hörde nu när Ukraina körde en sån där patrullrobot, vad fan de kallar det. Alltså en obemannad sjödrönare. Som en kajak med en bomb på och en motor. Som de körde på en oljetanker i Svarta havet. Och då gick vetepriserna upp med 4% eller sånt där. För att det betyder då att Ryssland exporterar 30% av sitt spannmål via Svarta havet. Och att om den då exporten är hotad så går priserna upp globalt.
Att det är oroligt då, ja.
Mm.
Nej, men det är helt enkelt så att nu är det dags att alla anstränger sig extra mycket helt enkelt. Därför att det är, nu är kriget nästan i grannlandet. Kan vi säga. Rent det militära kriget.
Ja, men alltså. Tror att de kommer gå in i... Vad fan ska de dit och göra? Det kommer ju gå på röven ordentligt. Det är typ 1000 Wagner-soldater.
Nej, men då är hela vitryska armén och så vidare. Det är ju Polen som ska gå in i Vitryssland. Alternativt norra Ukraina, eller västra Ukraina då. Vi får väl se om de gör det.
Ja, men det kommer de ju inte kunna göra. Då kommer hela NATO dras in i konflikten.
Ja, alltså det är ju det här som är så oroligt alltså. Det är även Lettland och Litauen tar ju fram styrkor till gränsen där nu va. Så att vi får se vad som händer, men det är ju så här att det otänkbara händer. Det märkte vi ju i Ukraina att ja. Nu hade du helt plötsligt hade vi ett krig i Europa när vi satt och pratade om det på samma sätt. Va? Så att det är ju inte en tid där saker är normala längre. Va? Så är det ju.
Nej.
Och vi har inte egentligen någon tydlig bild heller vad det faktiskt är som händer och hur saker utvecklar sig heller. Va? Det är ju, informationen är ju alltid en del av krigföringen då. Va?
Verkligen.
Så att det går inte. Så att om de gör det så finns det ju anledningar till det förmodligen.
Ja.
Men i alla fall, störningar i matproduktion igen. Indien har stoppat exporten utav flera, alltså världens största risexportör har stoppat exporten av flera risorter bland annat under sommaren här också.
Mm.
Och ja. Det är
olika, vilka är olika risorter? Risotto?
Det är en maträtt. Nej men alltså du vet, ja det finns ju en uppsjö olika risorter.
Jag försökte bara, jag vet inte vad jag är på med. Jag försökte bara kroppa.
Jasminris, basmati. Och så vidare och
parboiled.
Ja, parboiled, ja precis.
Och sånt där som växer på påsar. Boil in bag ris.
Ja, precis.
Ja, men vad tänker du om allt det här då? Vad gör du något annorlunda?
Alltså, jag tittar ju över de där sista grejerna som jag tycker att jag vill ha på plats innan det blir svårt att få tag i saker eventuellt. Så tänker jag.
Mm.
Mitt vetelager har krympt alldeles för mycket egentligen. Har det gjort. Så att det behöver jag ju bättra på.
För att du har matat djuren med det eller?
Jajamensan.
Det är svårt med vete. Skörden regnar ju bort nu i Sverige.
Ja. Vallarna bör ju klara sig bra. Däremot är det svårt att torka hö. Nu har de ju andra metoder som tur är. Men jag kör ju fortfarande med hö.
Ja.
Jag har ju ett antal härser som är svåra att ta in. Vi får se hur de slutar om där. Om det blir jordförbättring eller om det blir får- och kaninfoder. Och gåsfoder. Ja. Så att, men det jag brukar köpa, de har ju också bekymmer att få in. De behöver ju ändå ha 4-5 regnfria. Eller fyra regnfria dagar i alla fall va. Men de har fått in ensilage och sådana där grejer får de ju in då. Men man får väl köpa sånt helt enkelt då.
Ja. Om jag tänker på vete och...
Ja. Och sen... det var en kompis till mig. Han ska göra sitt första år nu. Och odla korn och potatis och sorvallar och sådana grejer med... havreärtblandning och sånt där som insådsgröda då. Och han fick ju inte gödsla. Han som skulle gödsla, han kom ju inte, vet du. Och så kom han ju till slut och så han fick sått och så. Men det var ju väldigt sent. Men det var ju hans lyckokast. För här i bygderna så var det ju så att när de sådde kornet sent då, eller tidigt.
Ja.
Då blev det så stressat så att det gick. Ofta gör de ju det för att få halm va. Kornhalm är väldigt bra ströhalm då.
Okej.
Okay. Till köttdjur och kor och sådana saker om man behöver ha det. Mm. Och då vill du ha långa strån och så ska de gå i ax. Men nu blev de så stressade av torkan här att de gick ju liksom i ax vid 10-15 centimeter. Det är ju nästan så det inte går att köra in det med truskan då, vet du.
Just det.
Men han som sådde sent, han har jättefint korn, vet du.
Ja.
För det är han ju alternativt som en del har råkat ut för när det gäller sån spannmål då. Det är att en del grodde Men en del gjorde inte det. Och sen när regnet kom så grodde resten. Och det är ju ganska många veckor emellan. Och det gör ju att det är massa grönt i. Och det går inte att tröska det då, va?
Aha.
Utan då måste de vänta till det gröna blir moget. Och då hinner ju det som grodde först trilla ner på backen ifrån axeln. För då drösar det, va? Så att det blir mycket krångel i bonerit i år, alltså. Det kan jag säga.
Ja, men för jag såg igår att det började, började gro på stråna.
Har du sett det där du bor?
Nej, på internet.
Ja. Nej, men så kan du ju göra. Och råg är ju en sån där man kollar falltal och såna grejer just för att bakegenskaperna och sånt. Bara det börjar groningsprocessen, alltså att det aktiveras i konen, gör ju att kvaliteten blir sämre. Va?
Just det, ja, det hörde jag också. Då blir det djurfoder bara istället.
Ja, precis.
Och det där är ju lite synd för oss som har samma djurfoder som till vårt nödlager. Men ja, jag måste fylla på min silo snart. Vi får se vad det blir i den då.
Ja, ja, du har också börjat få lite i den här betongplattan i beredskapen börjar vittra,
ja,
lite.
Ja, precis. Alltså, det är bara, jag använder det här vetet till att mata framförallt grisarna med. Så att jag, och hönsen. Så att jag har... Jag behöver fylla på.
Jag ska höra hur det har gått ganska hyfsat för en del i Fryksdalen här i alla fall. Så jag ska höra med min... För jag ska ju fylla på i höst ordentligt extra mycket. Även med korn och havre hade jag tänkt då. För jag känner att det... Nej, men alltså det går mycket mat till djuren när man börjar ha... Tycker inte jag har så mycket djur, men jag tycker det går mycket foder i alla fall, va?
Ja, ja.
Och... Nej, men vetelagret, jag behöver inte rotera det så fort som det blir. Man tycker man har flera ton vete hemma. Men det ändå går åt fortare än vad det behöver gå åt. Och då tänker jag att då köper jag billigare korn och havre istället. Och lägger och ger till djuren mer då.
Ja, smart.
Så att jag roterar vetet långsammare helt enkelt. För det är ju dyrare då, va?
Du, vet du vad som har hänt här på gården då? Jag har haft inspektion från miljö och hälsa på kommunen.
Ja.
Och det var en spännande upplevelse. Jag visste inte att man kunde ha det. Men tydligen när man har kossor, då blir det liksom direkt som att det plingar till i någons inkorg någonstans. Det här är ett ställe dit vi behöver åka och kolla. Så då kom det hit en kille och gick runt och kollade på min djurhållning utifrån ett miljö- och hälsaperspektiv. Och det var bland annat så här, hur mycket foderspill det blir och hur man tar hand om det. Hur man tar hand om gödsel. Och så vidare. Mm. Hur man förvarar kemikalier var också en grej.
Mm.
Så jag fick liksom tre stycken grejer som jag måste nu förbättra. Dels måste jag ha gödsel i en sluten behållare. För jag har det bara i en hög nu. Och det fick man inte ha.
Du kanske ska göra så att du äter upp korna istället, Kalle.
Men det ska jag. Alltså de ska jag äta upp nu till hösten.
Mm.
Så fort betet är slut nu. Alltså i början på oktober där så kommer jag att slakta dem.
Ja.
Men det spelar ingen roll, för inspektionen har varit och då måste jag fortfarande liksom förhålla mig till de nedslagen som blev i. Det var inga förelägganden, men däremot så här åtgärdspunkter. Och så jag måste ha dieseldunkar på en hård yta med vallning så att det inte åker ut i naturen om de välter ut.
Ja, eller det rostar hål i dem eller något sånt där.
Och sen så måste jag ha foderhäck till i alla hagar. Där jag då fodrar. Om jag ställer in en bal, så att säga. Ja, och så var det där container till...
Men alltså, måste du ha det även om du inte fodrar med hö?
Nej, det måste jag inte ha.
Nej, jag menar det.
Ja, precis. Jag måste bara ha foderhäck om jag fodrar.
Ja, vad bra.
Men det var ganska liksom... som spännande upplevelser där. Det känns också som att det var liksom lite mer riktat mot större jordbruk. De hade så här frågeformulär och då var det så här: vad finns det för rutiner för självkontroll?
Nej, men Kalle, Ja. Det är ju så man upplever det många gånger och jag vill väl egentligen kan tycka att det där är ett problem, va. Det är ju även med livsmedel och sådana saker att men alltså man för över det här storskaliga problemen som finns regler till det lilla också, va.
Ja, exakt. Det var känslan. Känns,
ja, och att ja, vi har råd med sånt fortfarande ett tag till. Jo, men det är att folk ska hålla på och arbeta med sånt till att börja med och sen att lägga så mycket resurser och så på det, va. Alltså fungerande anläggningar där inte det har någon större miljöpåverkan, där det inte finns folk som drabbas, det finns inga vattendrag. Ja, men du vet så här, va.
Utan... Ja, men det är ganska tydligt, alltså om man kolla på så här, det stället där han tyckte då att det var mycket foderspill.
Ja.
Då är det så väldigt, det är väldigt frodigt gräs runt foderspillet.
Mm.
Och sen så blir det typ, efter 10 meter så blir det så här urter, och, alltså magrare jord ser man i den hagen. Så då vet man ju att näringen tas ju upp av det där gräset som är frodigt runt. Och sen så kommer det, efter min hage tar slut, då kommer det en jättestor åker som granngården har här.
Mm.
Och efter den kommer sen ett krondike som leder ut i havet.
Mm.
Och där åker de och sprutar med sina jättestora spruttraktorer.
Mm.
På de där åkrarna. Så, och varför ska de liksom komma och prata med mig om mitt foderspill som ja, uppenbarligen då tas upp av min vall?
Det är så här, jag vet inte om jag ska ta det. Jag har ju pratat med kommunen också angående sophämtning och avfallshantering och sånt där, va. Också och fått lära mig en del grejer. I sommar.
Ja, vad berätta.
Ja. För vi har ju alltid sorterat väldigt bra här.
Mm.
Alltså då pratar vi 30 plus år.
Mm. Alltså innan det var coolt.
Ja, precis. Ja. Och det beror ju på att det har fått möjlighet till det och att vi hade ingen sophämtning i början. Men sen har det tydligen blivit lag att det måste köra en sopbil.
Ja.
Och då måste ju någon betala för det.
Ja.
Och då måste alla ha sophämtning.
Ja.
För vi åkte ju med, sorterade och åkte med soporna till... ställen då där det var, gick att sortera dem. Va? Det var ju mest plast och plåt och tidningspapper och sånt i början då.
Just det.
Och nu har de ju då infört att vi har haft en hämtning på våren och en på hösten. Och vi brukar städa ur bilen där så gubbarna ska ha något att tumma då.
Ja.
Ja, och nu hade de ändrat mig på detta så man kunde vara tvungen att ha minst 4 hämtningar då. Fast egentligen fanns inte det alternativet med utan det var en väldigt massa hämtningar. Men om man hörde av sig där så kom det ju fram att man kunde få ha 4 i alla fall då.
Ja.
Men då började det diskuteras där liksom. För jag sa, vi har ju inte. Ja, men alltså du har ju restavfall. Det är ett begrepp då tydligen. Restavfall då.
Ja,
men din hustru har väl en liten... tunna inne i badrummet. Ja, men hon är över 60, sa jag då. Ja, men då har ju ett sån här grej, sån tops och sånt. Jo, men det lägger jag i vet. Upp, det får du absolut inte lägga tops i vedspisen. Nej, det får man inte. Och inte plåster heller.
Va?
Nej, det får du inte, Kalle. Du är miljökriminell brottsling då, så är det. Mm-hmm. Va? Och så berättar jag det med kompost och sådär och att vi lär ut om kompostering och sånt där till och med här, va? Och på våra kurser och sånt där.
Ja.
Ja. Och sen har vi ju djur, smådjur och sånt, sa jag, som vi ger
tops.
grönsaker och sånt där. Men nu ska du få lära dig, Kalle.
Ja.
Det här är väldigt viktigt. Har salladsbladen legat på diskbänken?
Ja.
Då är det i det närmaste miljöfarligt avfall, va? Så det måste gå till din slutna hushållskompost.
Va?
Så är det.
Varför då?
Nej, kontamineringsrisker, du vet. Det är ju det här jag sa med storhushållsregler och sånt där. Det kan ju ha varit en köttbit där, vet du, eller något på samma ställe. Eller, ja, du vet, så här, komma i kontakt med varandra.
Det är dumt att jag hört.
Och då är det så att om salladsbladet kommer direkt ifrån trädgårdslandet, då kan du ge det till djuren.
Ja.
Eller om du har legat på sängen i sovrummet, då går det bra.
Aha.
Eller vardagsrumsbordet, om det inte är med massa annan mat då förstås. Men ja, om liksom lagt salladsbladet på vardagsrumsbordet till exempel, då kan du ge det till djuren. Mm-hmm. Men om du har varit in i köket på diskbänkar och sånt, då får du inte göra det. Då måste du gå till den slutna.
Men då får du inte ge till djuren?
Därför att du bryter mot lagarna då, Kalle. Men det är ju så här.
Men till hönsen får man väl ge dem?
Nej, får du absolut inte. Nu säger du snart för mycket, vet du. Nu kommer de snart, Kalle.
Men då får man inte ge matrester till hönsen? Va? Och till grisarna?
Gör så att du kollar på lagstiftningen där. Så
alltså jag gör ju självklart inte det. Jag skulle aldrig ge matrester till mina hönsen och grisar. Men jag trodde att man fick det om man hade velat. Men det får man inte alltså.
Alltså jag har inte kollat det nyligen, så jag är...
Fan vad härligt med två gubbar som sitter och gnäller på sopsorteringslagar.
Öppningsavsnittet efter.
Kan du berätta vad du tycker om byråkrati, Patrik?
Nej, det gör vi inte. Vi tar inte det. Vi har ju sagt lite grann just det här att det är ju samma med kommuner som tar ut hutlösa avgifter och så vidare för att folk vill ha höns, 4 stycken och så vidare, va. Alltså det är ju ett sätt för kommuner och sånt att hålla sig med inkomster helt enkelt, va.
Ja.
Faktiskt. Och jag tror att det där kommer att öka också efterhand som kommunerna får kärvare ekonomi nu då. Så är det. Men det är bara så att det är ett problem helt enkelt. Man vill ju inte ha tillbaka det här när folk häller ut soporna genom fönstret i rännstenen igen, va? Men det är ju det där med pendeln, den slår ju åt olika håll, och nu har vi haft råd att ha mycket byråkrater som sitter och tar fram regler. En mass i jättestor omfattning, och dessutom folk som ska få uppfylla detta då, va? Men det är ju så. Det är ju samma med fåren här. Jag har 3 tacker som jag flyttar till ett bete där jag samarbetar med en granne som går på ett gammalt, vad ska vi säga? Det är sånt som är utmärkt för att det är speciell flora och så vidare. Då var en kulturäng.
Aha.
Där det har betats mycket då. En speciell flora, så vi tänkte att vi ska försöka sköta den där då.
Mm.
Men då är det ju så att jag måste ju helt enkelt registrera, göra djurplats utav det där. Jag måste lämna in att jag flyttar djuren dit och så vidare. När jag flyttar tillbaka dem, myndigheterna ska ha koll exakt på var mina 3 tacker är någonstans. Hade det varit en tacka så hade det varit det också, men man får inte ha bara en tacka då, va? Det ska ju bli fler. Men så är det alltså. Och det är väl det här med de galna korna, höll jag på så här, galna kosjukan som var det på 90-talet det, eller? Så är den kvar, de reglerna där, va? Det är ju så, men det finns i alla fall vissa undantag, och det är ju när du ska ha såna här bygglovsprocesser och så vidare för enstaka smådjur då, va. Jag tror det är en djurenhet får du ha då. Det är lite olika vad det motsvarar när det gäller olika djurslag.
Ja, det var upplyftande, tycker jag. Det var typ 10 får i en djurenhet.
20 till och med.
Men däremot så var en ko var en djurenhet.
Ja, det är det som gör att du fick påhälsning där då, va.
Ja.
Så är det. Ja, jag tycker att vi lämnar byråkratin där. Vi skulle väl vara lite spännande och rolig uppstart där istället.
Verkligen. Ska vi prata ogräs eller?
Vi kan ta ogräs, Kalle. För det är ett spännande område faktiskt.
För jag var bortväxt. Jag var bortrest 2 veckor i somras.
Mm.
Vi bilade genom Europa och hade husvakt. Och det kommunicerades inte supernoga till den här husvakten att de skulle rensa ogräs. Jag sa det. Men jag sa kanske inte så liksom, exakt hur det gick till när man rensade ogräs. Så när jag kom hem så var det så mycket ogräs. Jag rensade alltså 1,5 kubik ogräs ur mitt trädgårdsland. 1,5 kubik meter ogräs.
Ja.
Var helt otroligt.
Var det ettåriga frögräs eller rotogräs? Ja, eller var...
ja, det var allt möjligt. Men väldigt mycket svinmåla.
Ja.
Väldigt mycket tistlar.
Tistlar också alltså? Ja.
Okay. Väldigt mycket tistlar.
Ja, de behöver man ju hålla efter alltså, för att det är ju ett ja, rotogräs helt enkelt, va?
Ja. Ja, känslan var att det var ett riktigt ogräsår. Jag fräste i mitt land i våras.
Mm.
Jag tror att du såg åt mig att jag inte skulle göra det, men jag gjorde det ändå. Det var ju en katastrof ogräsmässigt.
Alltså det är ju det att när du... Det finns olika strategier när det gäller ogräs och hur man förhåller sig till det. Faktiskt. Det ena, det är ju liksom det här att du har de här upphöjda bäddarna eller pallkragarna och så vidare. Och så jagar du ogräset.
Mm.
Alltså, de får inte föröka sig, blomma, fröa och så vidare. Utan du vill ha helt ogräsfritt och så lägger du ner extra mycket arbete i ett par år där, va? Så får du väldigt lite ogräs sen. Om du håller rent i närområdet runt omkring också. Med till exempel klippt gräsmatta eller i alla fall slagen. Om just du får melier då. Och då ska du ju inte röra om i jorden. Därför att ogräsfröet ligger ju länge i jorden. Och är det då så att det ligger på djupet, då gror det ju inte. Men kommer du, om du kör med fräs eller plog eller någonting, eller gräver med spade och spadvänder och så, då vänder du ju upp det här ogräset och då har du hela ytan full igen. Då får du ta två nya år liksom och hinna ikapp det här, va?
Mm.
Så då undviker man det, utan då jobbar du med att lägga på kompostjord och kanske yttäckning och så vidare, då marktäckning jordförbättring och gödsling och sådana saker istället då, va?
Mm.
Jag har ju gjort sådana saker tidigare då. Jag har dock aldrig hunnit ikapp ordentligt med ogräset, tycker jag. Men nu när jag har större odling och så, då, alltså, nej, jag upplever ju inte ogräset som ett så jättestort problem. Men det beror ju också på att jag har inte fleråriga ogräs, rot och gräs och sådär, utan jag har bara ettåriga ogräs kvar egentligen, va?
Mm. Skönt.
Och ja, det är det. Och
är det tid att slå på länge bara som gör det på samma ställe?
Ja, och hålla efter det och jaga. Jag har haft kvickrot och revsmörblomma och sånt där historiskt då, men jag har liksom kommit åt det då.
Ja.
Och det ettåriga ogräset, det stör du ju väldigt lätt, speciellt om man har en sån att det är lite nederbörd på våren, försommaren då.
Mm.
Just när du hackar, går upp med bra hackor och så vidare, så stör du ut där och då hinner dina plantor få fart, bli stora och ja, sen beroende på hur sommaren utvecklas. Nu har den blivit väldigt blöt, det är ju nästan hopplöst att rensa ogräs nu därför att allt rotar om sig och så vidare, så det är ju ingen större idé att gå ut med hackan, utan man får ju göra som du gjorde, så här får man ju rycka om man vill göra det, va?
Ja.
Men nu när vi träffades sist här, småbrukarna, då hade jag gjort en undergröda då. Alltså en i kålen där det har blivit hyfsat stora plantor, så sådde jag subklöver. Jag hade gjort det relativt ogräsfritt då, så sådde jag subklöver som är en lågväxande klöver. Och den har ju en viss kvävefixerande förmåga och så vidare också.
Mm.
Och jag hade ju berättat att jag skulle göra det, för i våras när vi gjorde, eller ja, i april när vi hade trätillverkningsdagarna här då, då ja, men så tittade vi på landen och då var de väldigt bara. Alltså det organiska material som hade funnits och så vidare, och det ser inte roligt ut och det är inte jättebra heller, va? Utan det är ju sårat marken alltså, när det ligger bar så.
Ja.
Så att man vill ju ha material på den. Och då kan man ju täcka över med hö, ensilage och så vidare, halm.
Inte halm va?
Jo, det kan du göra om du har bra fart i jorden. Du tänker att den går åt kväve för att bryta ner den.
Ja, det är det man har hört, att det är dåligt.
Ja, ja, jo, men det är det. Men har du bra fart i jorden så är inne med det också. Om det är det du har. Men, eller också så kan man ju lägga över duk också, som en del gör då. Ja, har jag också tillämpat det här med ogräs. Att du lägger på den på hösten så får du väldigt lite ogräs under.
Ja.
Och så skyddar du ju mot det här slagregn och sådana saker också. Samtidigt som det släpper igenom luft och vatten då.
Ja.
Men Då sa jag så här till dem att nu har jag ju lagt ner arbete här och så vidare. Och jag har köpt fröer och jag har sått och så vidare. Om jag nu hade låtit våtarven, det vet du vad det är va?
Mm.
Det är ju den här marktäckaren som lagar såren liksom. Det är ju det som täcker över ytan då och skyddar den va? Det är ju de som kommer i alla grönsaksland. De har ju väldigt små rötter.
Om den har jag mycket i mitt land.
Ja, men det har man nog i alla. När du får upp humushalten och så vidare där lite grann. Och en viss bördighet. Det är ju, det är ju ett tecken på bördighet också va? Men om du har det här under kålen. Som har bladen över. Som markskydd. Kommer av sig själv. Små rotsystem, kolen har stora rotsystem nere i backen. Och den skyddar marken. Den fixerar ju för sig inte kväve. Det fick du med subklöven. Men vad är det annars för skillnad då?
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Alltså inte gå mot ogräset utan gå med ogräset.
Nej, du använder det av det till och med i den situationen va?
Ja.
Då får ju mer ogräsfrö i backen och så vidare. Men som jag sa där så är det ju ett väldigt lättrensat, lättstört ogräs på våren. Om det inte regnar hela våren och försommaren, för då är det ju, då är det tuffare alltså.
Jag kan känna i händerna hur det känns när man rensar våtarv.
Ja, exakt!
Det är väldigt härligt, det är tacksamt.
Ja, man vill ju gärna få med roten och skälk. Alltså rotfästen där.
Alltså jag vill säga en grej om ogräs som är så här. Så jävla farligt. Det är inte att handjaga.
Du menar kryprensa?
Ja.
Nej, det är det inte. Det går relativt fort när man gör det. Och du
alltså
har
det tog liksom en dag för mig. Men och det kan man ju säga är mycket. Men det är inte så jävla. Alltså om man tänker på en hel sommar.
Nej. Och du rensade upp så du kommer ikapp och får väldigt mycket grönsaker där i så fall va. Men jag tycker ju mer, ja, när jag tänker på handrensa så är det ju mer när jag kryper. Löken handrensar vi alltid en gång då. Och för den är ju känslig för ogräs. Den har ju relativt ytliga rötter och sådär också då. Så att ja. Den kryprensar vi då. Och då är ju det, om man tar en rad någon gång då och då, 10 meters rad. Så, nej men det tar ju inte, vad kan det ta? Tar det 10 minuter?
Ja, men exakt, det är det jag menar. Det är så mycket mer, alltså det här är också det luriga med att hålla på så här som
det tar inte 10 minuter en gång, skulle jag säga.
Nej, men att alltså ingenting är ju så stor arbetsinsats. Nej. Men det är väl att man har alla de här grejerna som gör att man får mycket.
Ja.
Ja, men nu känns det i alla fall ganska bra i landet. Jag har kolen har gått åt helvete. Jag ska aldrig mer odla kol så här.
Vad är det som har hänt då?
Nej, men det är kolmal.
Har du haft duk över eller?
Ja, jag hade det först. Men sen blir kolen så stor så jag trycker upp duken. Då kommer in larver under. Så jag får dem som ett mikrokosmos där inne. Där de bara äter och förökar sig.
Mm. Ja, men det blir en kuvös för dem va? Jag har ju provat det för 15 år sedan.
Nästa år så ska jag odla mycket noggrann. Alltså jag kommer odla nytt. Jag kommer tänka nytt med kolen nästa år. Jag kommer att köra, för jag testade det här med radodling då i mitt land i år. Som du kör också. Inga tydliga bäddar utan bara hipp som happ. Och det har funkat jättebra. Men jag kommer att göra kolen kommer jag skitnoga på ett annat ställe. Och helt täcka in från start till mål. Jag kommer bygga en bädd med som ett tält av kolnät.
Mm.
Och sen så kommer jag var jättenoga med att hålla det stängt.
Mm.
Är min plan.
Alltså jag började den vägen men jag slutade ju med den vägen. Jag har ju kört det här med att ha väldigt mycket biologisk mångfald. För jag delar ju den här upplevelsen historiskt för länge sedan då. 15 år sedan eller vad det kan vara.
Mm.
Och ja, det har jag väl berättat förut i podden känns det som, men kan ju säga igen, det är väl länge sedan nu just det här när jag hade, jag har ju kämpat med kolen, du vet jag har ju odlat sedan jag var barn va, i princip, och kol det har varit ett, ja det har ju, ja du vet, Det har liksom decennier av misslyckanden. Nej, men det har aldrig blivit. Man har kämpat med den där kolen och man får fram lite kol och så vidare, va? Men så hade jag ett år när jag verkligen hade fått ordning på det här med plantuppdragning och sånt där. Och hade så stora, mörkgröna, saftspända kolplanter, alltså av alla de sorter. Och jag hade två stora bäddar då. Så att det var väl i alla fall 60-70 meter skulle jag tippa på att det var.
Oj.
Radmeter alltså. Och jag satte ut alla de här och jag täckte ju över dem, vet du. Och det var såna kolplanter. Och jag var och skörda broccoli. Och så gick jag ut igen lite några dagar senare. Det bara liksom var så här äckligt, vet du. Det bara krylla av larver i. Och jag hade just det. Jag hade sånt där gigantiskt fint broccolihuvud, va?
Ja.
Alltså, för det var så lyckad kolodling i övrigt. Så att det var helt fantastiskt. Bara, du vet, det är bara rör på sig liksom. Som fluglarver nästan i den där. Och jag var ju besviken i någon sekund där då. Och sen slet jag av det här och tänkte jag fräser ner alltihopa. Det är ingen idé. Och så får jag så sena morötter, alltså morötter då. Man så tidiga morötter stent så att de hinner färdiga. Det går att göra det, ja, i alla fall andra halvan på juni. Och men det blev ju inte av. Och sen när jag gick dit så fanns det inte en kollarv där. Och jag fick fin kol det året.
Va?
Till och med blomkålen som hade nästan bara bladnerverna kvar växte upp och blev ett jättefint stort huvud. När jag inte skyddade kollarverna med fiberduken så kom predatorerna åt dem. Helt enkelt.
Var det hönorna då eller vilda fåglar?
Nej, det är naturen. Ah. Och nu, alltså det här låter, jag vet ju hur folk kämpar och jag har ju förmedlat hur jag har kämpat också då. Men jag har ju byggt upp det här med biologisk mångfald och jagar inte naturen i mina odlingar lika hårt längre. Alltså tittar man i hallon eller perenner som förvildar sig och växer där de inte ska, det blir ju också ogräs egentligen, va?
Ja.
Så jag har ju en hel del växter som insekterna älskar runt om i trädgården. Och de dyker upp lite här och var. Och där de vill växa, där låter jag dem oftast växa då, om det inte är mitt i radodling till exempel, va? Men ja. I hallonrader och rabatterna blir ju mer förvildade efterhand där saker växer som vill växa där, va?
Ja.
Och ja, men så, och så har jag kantzoner och sådana saker. Så ja, nu när jag tittar på kolfjärilarna så brukar jag tänka så här. Ja, men vad bra så predatorerna får lite mat.
Alla blir förbannade nu, Patrik.
Ja, det var lite provocerande.
Otroligt provocerande.
Ja, men ja. Det är faktiskt så. Jag blir inte liksom uppjagad när jag... För det kommer ju kolfjärilar och det kan vara någon som är biten. Och jag hade majrover i växthuset tidig odling i år. Och där fick jag mycket larver som... Jag fick majrover också, men förökade upp där. Så jag har några rader med kol bredvid växthuset. Så där välde det över till dem då. Så där är en del angrepp då. Men i de stora kollanden så är det nästan ingenting då.
Härligt för dig, Patrik.
Ja, men alltså jag har ju så erfarenhet. För det är inte så att platsen gör att det inte är någonting, va. För det vet jag historiskt. Jag har fått så mycket kol fördärvad här. Och det enda som är förändrat är den biologiska mångfalden med stor inriktning på fåglar, insekter, både marklevande och flygande insekter och så vidare. Alltså att man skapar miljöer i kantzoner och sånt där också för jordlöpare och andra insekter. Mycket paddor och groder blir det också när du får de här tätare, fuktigare miljöerna runt omkring, va? Så att, nej, men det blir inga bladlöst på bondbönorna. Du vet, förr fick man ju liksom hela toppen var ju svart på bondbönorna.
Mm.
Nej, jag har inga bladlöss heller längre. Så det funkar liksom det här att tänka i helhet liksom, att man integrerar saker, att man inte bara gör ett kvadratiskt grönsaksland där på åkern liksom, eller på den större gräsmattan, utan att man bygger ihop saker med perenner och bärbuskar och fruktträd och så vidare, va? Så får du liksom en biotop snarare än en konstig monokultur, eller vad man ska kalla det då.
Ja.
Så ja, det funkar, och jag själv tycker ju att det är väldigt mycket roligare. Jag kan inte och förstår inte allt, men liksom naturen kommer ju där och fixar till det och vet vad den ska göra. Att man inte har den här grundattityden att kriga i varje läge mot det och försvara, alltså, utan att man är lite mjukare, va? Klart, du måste hålla ogräset borta i tidiga planteringar och sådder och liksom göra motstånd där, va? Men att man inte bråkar precis på alla områden hela tiden, va?
Nej. Men jag måste bara fråga en grej. Du har väl inte vilda djur i din matodling? Blir det inspektion?
Ja, jag ska inte säga för mycket. Kryllar snart av...
Ligger i buskarna. Ja. Vi ska avsluta på det. Jag tänkte bara läsa ett brev från en som heter Elin som har skrivit till oss. Hon skriver så här. Hej katastrofen, jag odlar i Kiruna. Alltså i Kiruna, inte någon jävla Västerbotten. En relativt enkel köksträdgård som växer för varje år. I år började jag plantera ut kål i mitten av maj. Alltså inte mycket efter det i övriga Sverige. Upplever liksom ganska enkelt att odla här. Har typ inga skadedjur förutom renar och rådjur i perioder och kolmal. Några enstaka typ åkersniglar, men ingenting som stör. Tork och vattenbrist är inte en grej vi normalt drabbas av. Jag odlar kallbänkar på PGA har 200 som annars springer genom landen. I dagsläget cirka 40 kvadratmeter fördelat på 8 bänkar. Ska utökas med ytterligare 2 så jag får plats enkom för blomster och en för jordgubbar. I år odlar jag bland annat jättemycket olika grejer som hon odlar. Tomater i krukor utomhus. Tunnelväxthus med aubergine och paprika. Också ett växthus med tomat, majs, gurka, ärtor, jordgubbar. Det var kul att höra i alla fall. Tack för det, Elin. Hon ska också testa att odla vinrusranka, silga, den har jag också, tror jag. Utomhus som ett test.
Ja, det blir verkligen ett test. Den är ju, ja, det blir det verkligen, för den ska nog ha lite bättre. Men det är ju som jag är, jag odlar ju äpplesorter i zon, från zon 2, zon 3 och så vidare i zon 5 då. Så att man behöver inte stirra sig jätteblind på det där, utan är det något som man verkligen uppskattar så kan man nog testa det och försöka hitta en så bra plats som möjligt för dem.
Ja.
Så är det. Och det är inte så att de när det gäller frukter och sånt där så är det ju oftast sen frost och sånt som ställer till det om det är för tidig blomning då. Så det är det man får jobba med. Men, det har vi pratat om i andra avsnitt med. Det blir... Men du, jag måste när vi pratar biologisk mångfald och sånt också säga, jag har verkligen... Jag har ju mycket fågelholkar och sånt där också. För de äter ju också bladlöss och sånt.
Ja.
Småfåglarna. Och... men jag har också för tornseglare. Satt upp sen... du vet, jag har ju aldrig ordning på tid. Men det är bra många år sedan. 5-6-7 år sedan satte jag upp dem. Och de är ju här varje år. Och jag älskar ju de där fåglarna när de kommer här liksom och skriker och flyger. Det är ju bland de, ja, det är ju de skickligaste fåglarna som finns, alltså.
Det är ingen tävling.
Nej, men de, du vet, de lever ju i luften. Det är bara när de boar och ruvar som de är nere. De sover till och med när de flyger upp i luften.
Det är som jag.
De sover med ena hjärnhalvan åt gången.
Som en haj som måste simma för att överleva. Det är som, så är jag också. På min ständig rörelse.
Ja, exakt. Nej, men de gör det. Men du vet, det har aldrig varit någon. Jag har ju enkupit tegel på hustaket. Jag har verkligen velat att de ska komma hit och bo här.
Ja.
Men de flyger hit
varje år. Alltså man har det för att de ska bo under det, eller vadå?
Ja, egentligen, det blir ju sådana här stora. Så de, det är en sån ställe de brukar bo på. Men jag undrar om jag har för brant takvinkel eller något sånt där. Jag har ju 36 grader för att det ska vara bra avrinning. Ja, det är ju sådär gränsfall. Ökar du ännu mer så börjar det se konstigt ut. Va? Det där är väl precis på gränsen. Men så har jag satt upp två holkar också. Och nu bosatte den sig i den ena av dem där, va?
Yes.
Med ungar. Nej. Tornseglare.
Ja, alltså ja. Kul!
Ja, nej, det var väldigt roligt faktiskt.
Ja, grattis.
Ja.
Då så. Nu är vi klara. Jag måste gå och filma. Mm. Du, tack för idag Patrik. Och kul att vara tillbaka. Tack för att ni lyssnar allihopa. Det känns jättehärligt. Och tack för alla meddelanden under sommaren. Att ni saknar oss och att ni tycker att vi ska sluta vara lediga. Det har stressat oss och förstört vår ledighet.
Nej, då har det inte alls det.
Jag har inget mer. Maila frågor hej@katastrofen.se så får ni ha det så bra så länge. Puss och kram, hej då!
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.